Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen, det är dags för en ny MotoGP-podd med Tobias Lyon och Andreas Mårtensson. Först och främst Andreas, hur mår du efter förra helgen?
Mycket bättre än förra helgen. Då var det inte så jättebra där. Och missade faktiskt första gången i år som jag missade en sändning. Missade till och med 2 dagar.
Mm. Jag fick prata fler timmar och funkade okej tycker jag. Fast det var kul att du var på plats på söndagen åtminstone.
Pratar du verkligen dubbelt så mycket?
Nej. Det kändes...
Jag tror du pratade det vanliga mängden ord. Det var bara att...
Längre konstpauser?
Ja, kanske.
Ja. Jag gjorde med flit. Jag tänkte att blir du hemma söndagen också, då behöver jag ha lite kraft kvar på söndagen där.
Men jag hade bra energi i söndags.
Och som en Duracell-kanin tyckte jag.
Ja, det är tråkigt att sitta hemma när man kommenterar hemma framför tvn istället.
Gjorde du det på riktigt?
Ja, men nästan. Jag hade en hel lista på vad jag skulle ta upp här på söndagen och jag fick inte ens med i hälften. Jag hade så mycket.
Det är det som är lustigt tycker jag om man kollar sändningar efterhand. Det är lätt att få samma formulering i huvudet innan den kommer. För mig är det i alla fall när jag lyssnar på oss.
Ja.
Ja, det blir väl så att sitta en massa timmar. Men du, nu är det podd-dags och är du laddad?
Absolut. Vi är fullmatat program idag. Ja, återigen, jag hade massa ämnen i huvudet här under helgen som vi inte hann med, så att vi får ta dem idag.
Plus och minus. Sen måste vi ta lite grann om den här jämna VM-ställningen och jämna racet. Lite grann om och kanske jämförelser med om den snabbaste och mest meriterade föraren i startfältet hade varit med på banan. Marc Márquez alltså. Sen har vi lite snack om det här som sker mellan racen och det är massa förare som åker hem bland annat och det är lite kontroverser och kontrakt, så en förarpunkt. Sedan inför det andra racet på Aragon och sen har vi också fått in några frågor via våra sociala medier. Så ja. Ja, det låter fullmatat.
Det blir det, kör igång. Vad börjar vi med?
Börjar med plus och minus tycker jag. Och du körde ju dem ganska genomgående förra gången. Så nu tänker jag att nu blir det min tur att köra.
Ja, då får vi se om jag håller med då.
Jag tänker så här. På plussidan, jag vill väl lyfta båda Suzuki-förarna samt märket där. Så jag har skrivit Suzuki på plus. Och det är inte så konstigt. Det blev Suzuki-seger. Det var fantastisk start av Rins. Många omkörningar. Samt att han faktiskt var lite uppvaktad och hotad av Marcus i slutet av racet. Och höll ifrån där och tog första segern för säsongen. Och så backar ju Mir upp det här med en pallplats. Från en bättre kvalposition än Rins. Men,
ja. Han har ju ett mästerskap att köra med.
Ja, nu har han det faktiskt.
Än vad Rins har. Han har ju faktiskt... jag håller fullständigt med vilket race de gjorde. 2 Suzuki-förare på griden, 1:a och 3:a. Och återigen så är de ju väldigt, väldigt starka i slutet av racen. Men nu var de det även i början av racet. Och det var det som var lite förvånande hur snabbt Rins kom upp genom fältet och till slut ända vägen upp. Och sen fick han ju leda massa varv. Jag tror han ledde 16 varv eller något liknande.
Mm, ja, starkt. Jag höll på att säga fel där direkt i sändning. Att, jag var inne på att det var Mir som var uppe. Jag såg en blå cykel. Och sen så tog det någon halv sekund innan jag såg det här röda på hjälmen. Och konstaterade att det var Rin som hade gjort den här kanonstarten. Och då såg vi ju på reprisbilden hur han svepte på utsidan i kurva 1. Plus att det blev tjockt på insidan.
Ja, exakt. Han hade lite flyt där i starten också. Med tanke på Crutchlows problem som han hade med kopplingen uppenbarligen. Här då, att den slirade lite grann. Då blev det tjockt bakom honom på något sätt. Och så fanns det en väg för Rins genom att gå ut lite till höger. Och få bättre ingång då i kurva 1. Så att, smart kört. Lite flyt. Men det ska man ha.
Mm.
Och sen körde han ju väldigt bra i slutet.
Och så spelade faktiskt temperaturen i och för sig dem i händerna lite grann, så att det blev ju kanske bättre än vad det såg ut att vara inför, alltså under helgen innan så var det inte riktigt lika lysande.
Nej, jag tror att de hade kunnat vara starkare i slutet av racen med lägre temperaturer, men de kanske hade inte fått upp däcken i rätt temperaturfönster i början av racet, det vill säga att det hade tagit längre tid för dem att kunna hitta farten. Nu gjorde de det ganska omgående och det är riktigt, riktigt starkt.
Mm. Ja, det är plussidan där. Det var ju kul att du var med på den.
Ja.
Överst på plussidan, Suzuki.
Ja, det kan man säga.
Överst på minussidan då. Jag har satt ett fabrikat till där. Och då blir det för mig Yamaha. Och det kanske låter konstigt med tanke på hur starka de var under helgen. Och det var ju mest att de inte lyckades, jag tror man säger kapitalisera på sina kval, på sina träningar, utan när förhållandena ändrades här till racedagen och det blev aningen varmare än under hela helgen, då var det plötsligt svårt genomgående. Trots att det blev den här dröminledningen för både Vinales och bra start för Quartararo och Morbidelli också.
Ja, alla tre fick ju den starten som vi pratade om de behöver, men de lyckades inte riktigt utnyttja det. Och det är lite konstigt måste jag säga ändå, för de kvalar alltså 1, 2 och 4. Och de slutar 4, 6 och vad blev han till slut? Kvartalär 18.
Jag måste kolla var han hamnade. 18 blev han, ja.
Och det är ju inte riktigt okej då om man jämför med deras kvalpositioner. Men det fungerade helt enkelt. Kvartalär hade sina problem. Morbidelli vet jag faktiskt inte riktigt varför inte han lyckades bättre. Det kändes lite märkligt faktiskt, men körde slut på däcken och Vinales höll på att göra en bra comeback. Det var ju väldigt nära Mir till slut, bara några tiondelar ifrån honom. Men lyckades inte ta sig förbi då.
Nej, det var en genomklappning där till racedagen. Och det såg ju jätteljust ut och starkt ut inför söndagen. Men som sagt var inga resultat att skriva hem om med tanke på utgångsläget. Och även hur inledningen blev där.
Nej.
Så det är två fabrikat då, plus och minus överst på min lista. Och sen skulle jag vilja skifta till förarsidan. Och då blir största minuset blir just Quartararo. Sen om det beror på honom eller beror på däcken eller beror på teamet. Eller vi var ju ganska frågande. Du var tidig i sändning med att säga att det här kan bli ett problematiskt race för Quartararo. För du såg att han föll som en sten resultatmässigt tidigt, och det fortsatte ju, det hejdades ju inte det här fallet.
Nej, det gjorde det inte, och med de problemen som han hade där efter 5 varv så syntes det rätt tydligt att det här kommer inte sluta väl för hans del, för att backar man på det sättet då blir han ett lätt byte bara helt enkelt på raksträckan eller var som helst egentligen med att bli omkörd. Och vi har ju pratat om det lite både utanför sändning men också i sändning att Quartararo har haft lite marginalerna på sin sida. Men nu senaste 2 racen, då har han verkligen inte haft det. Det var tvärtom. Utan den där skuren i Le Mans till exempel, som var, den skedde alltså 3 minuter innan start. Han skulle ju mycket väl kunnat vunnit det racet.
Ja, säkert.
För han var snabbast.
Ja.
Och så nu då med det här problemet och i det här läget så hade han nog kanske inte vunnit racet, men han hade ju inte slutat längre bak än vad Morbidelli gjorde till exempel. Det tror jag ju inte.
Nej, jag hade en, som sämst topp 5 placering på honom.
Någonstans där i så fall. Och nu blir han utanför poängen för ett ganska simpelt fel egentligen. Och där har vi inte riktigt fått reda på exakt. Det är ingenting som Petronas släpper helt enkelt. Vad det var för någonting exakt. Men han valde ett däck, ett mediumdäck fram, som man inte har kört på 1 meter på hela helgen. Och då har man ett rekommenderat lufttryck. Och sätter man då, ofta så vet man ju det då, ja, men på det här mjuka däcket så går vi kanske med det här lufttrycket och med det här medium så måste vi gå kanske lite högre än rekommenderat eller lite lägre än rekommenderat. Och sen så kommer man igång, första tre varven så bra ut, han hade bra fäste. Men till slut så stiger ju det här trycket och blir det för högt så blir det för varmt i däcket och så tvärtom och så höjs trycket ännu mer och så håller det på sådär. Och då har man inte kontroll på trycket helt enkelt och då får man inget fäste. Då blir det som, liksom en, som en spetsig ballong med ingen anläggningsyta.
Nej, det blir stora problemet där just som du säger, den här minskade anläggningsytan. Och det är ju den officiella förklaringen och det kan ju mycket väl vara så. Men jag tycker samtidigt att det här är... det är ju rätt mycket gambling om man då ska plötsligt slänga på ett däck som man inte har använt överhuvudtaget. Och, ja.
Ja, faktiskt är det lite gambling. Å andra sidan så körde Morbidelli också med medium fram. Och sen så det här framdäcket, det är ju inte första gången de kör på det. De har ju säkert kört på det på en annan bana när det var en annan gummiblandning. Kanske till och med var i Le Mans. Det får vi ju tyvärr inte reda på, men det är ju däck de känner till exakt vad det går för. Sen att de inte har testat det just i de här förhållandena på den här banan, det var ändå lite nya förutsättningar till racet, ska vi komma ihåg det med att det var högre temperatur. Så att, men det är också så här, hur ska man uttrycka det här? Jag förstår att det är olika märken, men när sina värsta konkurrenter runt omkring kör på mjukt, då sätter man på mjukt.
För då är man i samma skikt som
de. Ja,
samma...
ja, men tänk dig själv om man åker ut när det är halvt om halvt. Om dina värsta konkurrenter i mästerskapet kör på regndäck, då sätter du inte på slicks.
För då hamnar du i samma läge som dem åtminstone.
Exakt.
Ja. Nej, klokt.
Sen förstår jag att de kör Yamaha, men Vignale körde ju mjuka framdäcket och det höll ju distansen. Så att, ja, ja, det är det känns som att det borde vara en gambling och lite miss... En gambling och miss.
För ett tag var ju... Jag hade någonstans i bakhuvudet att de här krascherna kan ha suttit lite hårdare än man ville visa. Men samtidigt så... Även om han togs till Medical Center och det inte var några... Det var inga frakturer och så. Så var det sannolikt inte så mer än att han var mörbultad.
Nej. Och det där kräver ju nästan en egen punkt. För att det var mycket snack om hans krascher i helgen. Han gjorde ju två stycken krascher. Men jag håller inte riktigt med om att de var sådär som engelsmännen uttrycker att det var en huge crash. Ah, ja.
Det var ju den där, det var ju dels när han dammade i första dagen, eller det var på, var det på fredagen den här inom kurva 8? Ja. Då gick han ju omkull tidigt i bromsningen. Ganska hög fart i och för sig, men det var ju just en isättning och det var ju liknande vid den andra kraschen faktiskt, att han dammade i hårt en gång och sen var det färdigt. Sen gled han mest.
Ja, exakt. Yeah. Alltså man ska inte göra narr av någon vurpa, för alla vurpor gör ont, inget snack om den saken. Men första vurpan som man gjorde, den var ju ganska odramatisk. Andra vurpan såg ju mer dramatisk ut än vad den egentligen var, för han landade på höften och sen så gled han och det hände ingenting mer egentligen. Sen gör det ont att landa på höften. Jag har fullständigt... Jag har också erfarenhet av det där. Jag har ingen känsel i mina två höfter efter alla krascher jag har gjort. Det är fortfarande 5-10 centimeter diameter omkrets, alltså som jag inte har någon känsel kvar från alla krascher man har gjort. Så att jag vet precis hur det känns, men det är ingenting som påverkar sen i körningen att man har lite ont i höften eller får någon sån här blind spot.
Nej.
Ja.
Det var sannolikt. Det var mer kopplat till däcken oavsett vad de, eller oavsett. Det är också den officiella förklaringen som är kring det här.
Ja, exakt. Han sa ju själv att han inte hade några problem med själva krascherna där. Men vet du varför de inte kör med såna här skalmanbyxor?
Nej, faktiskt inte. Jag tycker det är lite märkligt. Och jag tycker också att man skulle kunna bygga på skydden på skinnställen där. För det är ju exakt samma ställe man slår i hela tiden.
Hela tiden är det.
Ja. Det är ju där han slog i.
Ja, visst.
Det är bara att titta på skrapen på skinnställen så är de på samma ställen. Så att, nej, men han hamnar i alla fall på minussidan med den här genomklappningen. Det gör han faktiskt.
Ja, för jag nämna en sak till med de här krascherna.
Ja.
Det är nästan större skaderisk i den första kraschen han gjorde. Och det beror på att då släppte det när han nästan var upprätt med cykeln. Det vill säga att då har han en ganska lång distans ifrån armen, axeln, ner till asfalten. Ganska lång bit att falla. Och den vanligaste motorcykelskalan, det är nyckelbenet. Eller området runt axeln på något sätt då. Den andra kraschen han gör, det är nästan mer skaderisk på händerna i den kraschen, för att det snäpper till för han. Och håller man då stenhårt i styret och det är lätt att liksom fastna i bromsantaget med gasrullen och sen in i kåpglaset, det är större risk än den själva landningen som man hade. Tittar vi och jämför vi landningarna till exempel med Marini då i Le Mans, Luca Marini på ena träningen där. Det var en huge crash.
Mm.
Det här var en medium.
Ja.
Det är klart, jämför man med en F1-bil som snurrar i regn och att man kallar det crash, då var ju det här en rejäl crash. Men...
ja, men inte så... Nej, jag håller med dig där. Inte så mycket med motorcykelmått. Men...
Nej.
Nej, faktiskt inte. Ja, vi släpper Quartararo och en plus, en före på plussidan. Klart på plussidan, Alex Marquez som backar upp resultatet på Le Mans. Då var det blött, andra plats där. Och sen en vass andra plats nu, och den var ju dessutom med mer smak. Hade han fått, jag tänker på den här, det här lilla släppet han fick ett par varv innan mål. Hade han inte haft det, och utan haft lite knuff där, då hade han varit förbi Rins innan.
Ja.
Möjligt i alla fall. Och ja, han hade kunnat gett Rins en allvarlig match där på slutvarven.
Det kändes som att han förlorade lite seger ändå. Han hade faktiskt möjlighet. Det är inte ofta liksom det ligger en seger på bordet så där och kan ta den.
Nej.
Han kunde det.
Mm.
Hade han haft lite mer erfarenhet av att vara på pallen, då tror jag att han hade försökt det en gång till. Han sa ju själv att det var framdäcket som var på limiten, inte bakdäcket. Det där lilla släppet, sa han, var ganska bra kontroll på det där. Men hade han inte fått det, då hade han kanske till och med varit förbi just i den situationen. Och ja, då tror jag inte Rins hade gjort någonting tillbaka.
Nej, det var häftig uppkörning, och vi såg ju att honderna gick bättre. Nakagami slutade också bra i racet, han slutade femma. Klättrat upp till femte också i sammandraget. Men Alex Marquez, som sagt, med segerkänning. Och de här kliven han har tagit nu på slutet har ju varit sådär... Det har ju verkligen varit ketchup-effekt på de här två racen.
Ja, det har det gjort. Jätteimponerande. Jag trodde inte det här inför säsongen, och jag trodde inte det i början av säsongen. Han kvalade runt 16, 17, 18. Visst, det har varit tätt uppåt, men inte mer än så. Men super insats faktiskt, måste jag säga.
Ja, men jag hade tänkt nu, hade utvecklingen följt min plan i huvudet, så hade han någonstans varit i strax innanför topp 10 här vid det här skedet av mästerskapet. Stadigt 8, 9, 7, 8, 9. En bra racehelg, kanske 5. Men de här två senaste racen verkligen bara blommat ut och tagit körningen till en helt ny nivå för honom själv.
Ja, visst har han gjort det. Jag jämförde lite här, och nu kör vi på samma bana igen i helgen. Tittar vi på Alex Marquez, så var han i Jerez, då var han 9 sekunder snabbare andra racet. I Misano så var han 16,9 sekunder snabbare på andra Misano-racet. Hur mycket snabbare är han på Aragon 2?
Wow. Segerkandidat då i så fall.
Ja.
Om förhållanden är rätta. Det kanske inte ens behöver vara rätta förhållanden. Han kanske har hittat just känslan här i balansen med cykeln.
Ja.
Vi har sett att han har jobbat hårdare på cykeln.
Ja, och säger ju själv att han har försökt hitta den här nyckeln. Var är det någonstans man ska köra fort? Och han jämför det lite med Yamaha där, som de behöver egentligen bara, som han säger det då, utnyttja kurvhastigheten. De har liksom det som är nyckeln att varvtiden ska komma. Men med Honda så behöver han vara snabb överallt. Han behöver vara bra på inbromsning, in i svängen, mitt i svängen, ut i svängen, raksträckorna, omkörningarna efter långa raksträckor, bromsa sent. Man behöver vara bra på allt. Är man det, då funkar Hondan också, tydligen, enligt han.
Ja, ja, men då hör vi också att det är ett stort jobb som förarna gör i sadeln, just på Hondan.
Och det har vi ju hört många gånger, att de är helt slut efter att ha kört den här Hondan, för den kräver mycket av föraren. Sen, ja. om det här stämmer som han säger, det låter jag vara osagt, men imponerande utveckling. Jag trodde inte att det skulle gå så här snabbt.
Nej, du är med på att den är på plussidan.
Ja, verkligen. Kanske till och med större än Suzuki-föraren.
Ja, det är en större utveckling här.
Ja,
större.
Suzuki-föraren var ju på pallen för båda två för något race bara.
Mm, stämmer. Ja, två märken, två förare. Sen har jag lite mer allmänna punkter. Jag har en på minussidan och en på plussidan. Och jag vet inte om jag ska sätta... Jo, det här blir på minussidan. Och det blir ju egentligen, det är inget nytt, utan det är ju konsekvensen av corona. Det är ju synd, tycker jag, med tanke på hur jämna race och hur bra underhållning det har varit. Jag var ju helt svettig efter förra racet. Att inte publiken får uppleva det här på plats. Det är ju minussidan. Egentligen kan man ju tycka att det är plus att kunna köra mästerskapet. Då. Men synd tycker jag att man inte kan lotsa in lite publik på de här stora arenorna ändå. I stil med, som man skötte det, jag tyckte man skötte det väldigt snyggt i Italien. Till exempel. Med utplacerat och väl distans mellan publiken. Såg ju inte riktigt likadant ut i Frankrike sen.
Nej, där var det mer. Där förstår man att det var klustersmitta, för där satt de i kluster.
Faktiskt så.
Nej, men det är tråkigt att inte det är någon publik. Nu är det bara gilla läget och det här, trots allt, det är en publiksport på ett sätt, men man kan ju njuta av bilden också på ett annat sätt.
Ja. Så det var ingen stor minuspost egentligen.
Nej, och sen ska vi komma ihåg att nu faktiskt fick jag reda på att det är lockdown nu i just det här området, Teruel, och i delar av Aragon. Och det är lagom nu, alltså till andra helgen. Ja.
Oklart läge.
För
hela mästerskapet.
Nu tror jag ändå att man kommer köra klart det här, men det kommer bli en väldigt viktig vecka nästa vecka när det inte är något race.
Vad man har för sig.
Ja, dels det, men också hur allmänna läget ser ut. Mm. Om det blir en stor peak under nästa vecka, då ska man nog se till att leda mästerskapet efter söndag.
Ja, intressant. Och just mästerskapet blir min sista plussida. För trots då att det är intensivt och lite kortat och så är det ju, jag tycker det är fascinerande hur svängigt, hur svårförutsägbart och hur mycket som händer i det här mästerskapet. Så jag plussar hela mästerskapet.
Och vet du vad, det är 4 race kvar nu. Det vill säga att det är 100 poäng att köra om.
Mm.
Det vill säga att Cal Crutchlow kan vinna mästerskapet. Han har 21 poäng och ligger 18:e plats i mästerskapet. Teoretiskt.
Och leder gör alltså Mir på 121 då.
Ja. Mm. Ja, men vinner han 4 i rad och tar han 100 poäng. Mm. Och då har han fler segrar än vad Mir har, för Mir har ingen.
Ja.
Sen så visst, det är väldigt många andra där mellan som måste nolla. Poängen kommer ju delas ut i vilket fall. Men nej, det är helt otroligt. Nu är det ändå 4 som sticker ut lite grann då, med Mir, Quartararo, Vinales och Dovi. Och bara en sån sak är Dovi efter den här helgen. Han kom inte vidare till Q2. Han slutade 7:a till slut. Han tar in poäng på mästerskapet.
Ja, det är märkligt.
Det är helt otroligt.
Det är väldigt märkligt. Han gjorde ett starkt race. Det var ju som du var inne på. För att nu är vi också inne på andra punkten här i podden här med tabellen. Det skiljer alltså 15 poäng mellan Mir och Dovizioso nu, som är på 4:e plats. Och däremellan Quartararo 6 bakom, Vinales 12 efter. Men den här körningen som Dovi gjorde från sin 13:e startruta, med det här lilla bättre kvalandet som vi var inne på, då nog hade han haft känning på en topp 5-placering i alla fall.
Ja, 4 hade han inte blivit. Han hade inte tagit Vinales. Men han skulle kunna hängt på i samma grupp där som Nakagami som blev 5:a. Ja, det skulle han kunna. Men om vi tar mästerskapet igen då. Vilka tror du nu kan vinna mästerskapet? Kan topp 12 vinna? Eller är det bara de här topp 4 som kan vinna mästerskapet?
Ja, men 5:a där som vi nämnde då, Nakagami. Han har ju fortfarande ingen pallplats vad jag vet. Utan han har... Nej, det var ju verkligen på gång i Österrike, ett av racen. Men ska han vara på allvar titelkandidat, då måste han ju åtminstone få till pallplatser, skulle jag säga. Det kommer inte räcka med den här jämnheten. För då måste han ju även fightas med någon av dem framför som faktiskt har segrar. Eller en handfull pallplatser som Mir har. Så jag skulle säga att det är... Den man skulle kunna räkna in förutom topp 4, det är i så fall Rins.
Mm. Ja, men jag är helt... Det är min konklusion av det här också. Topp 4 och Rins, det är de som jag ser som kan vinna. De 5, där tror jag vi kommer hitta den som har vunnit årets mästerskap. Och det är ju kritiskt för Rins såklart, som ligger 36 poäng bakom. Han måste ju överprestera nästan.
Ja.
Han måste ju vinna nu i helgen och sen måste han ha en bra 2 race efter det, medan de andra svajar lite. Däremellan, om vi har Dovi då på en 4:e, vi har Nakagami då på en 5:e, han tror jag inte vinner. Morbidelli på en 6:e, han tror jag inte vinner. Sen har vi Rins då på en 7:e. Han ligger bara 3 poäng före Jack Miller, men jag tror inte på Miller heller. Och sen är det 5 poäng ner till Paul Espargaro. Och då börjar det bli för många poäng plus att Paul Espargaro kommer inte vara så tuff resultatmässigt i slutet av året. Så att jag håller med dig där. Det är topp 4 och Rins. Och jag tror att åtminstone 4 av de förarna kommer leva hur länge som helst. Det kommer leva till sista race. Så att jag ser ingen anledning till att jag ska...
Nej, för de har varit så jämna nu också och tagit poäng av varandra. Och det, ja, jag tror också att det här kommer gå ända till mållinjen.
Sen kommer vi till Valencia efter i 2 race. Och hade det varit V4 där mot Quartararo till exempel. Ja, men då hade jag gett Quartararo goda odds på att kunna dra iväg lite grann. Men nu är det 2 Suzuki-förare med här.
Det är inte lika lätt för Yamaha att hantera.
Nej. Och sen är det senare på året. Vi vet att det är risk för regn där. Och då blir det grym i regn. Så att därför kan man inte räkna bort han heller på det sättet. Då vi måste ha lite flyt med vädret. Jag har ju i den här podden räknat bort honom redan. För att han har inte farten i torrt.
Nej.
Och det står jag fast vid. Men i det här mästerskapet när han som sagt med en 7:e plats tar in på täten. Och då var det inte ens blött. Då kan det ju vara som helst ändå.
Nej, inte fart riktigt på torrt som du säger. Och ja, jag skulle vilja säga någonting mer om det här mästerskapet då, på plussidan där. Och det var ju också att det här racet, precis som vi snackade om under sändning, blev ju ett av de absolut tätaste någonsin. Det var det jämnaste topp 10-resultatet någonsin. Sarko kom 10, han var alltså inom 10 sekunder från seger. Topp 10.
Och det näst jämnaste topp 15.
Ja. Så poängplats, för att ta poängar så började man vara inom 16 sekunder från segern.
Ja, det är tajt.
Det är tajt efter de varven. Men topp 4 plus Rins där. Om vi då ska ta oss in på den här punkten med om och kanske och vad som skulle kunna ha, hur det skulle kunna ha sett ut med regerande världsmästaren Marc Márquez på plats. Du hade ju kollat upp lite grann där när det gällde hans resultat. Och han har ju varit helt överlägsen till exempel just på en bana som Aragon.
Ja, fick en liten... Eller vi snackade lite på sociala medier. Så fick jag in en liten synpunkt och en fråga där. Vad jag trodde om Marc Márquez här. Om Alex Márquez kan prestera som han gör. Hur hade det gått för Marc Márquez? Och... jag vet att det är många som inte tycker om att lyssna på om och kanske och vad som skulle ha varit, för nu är det inte så. Men här är ju trots allt våran podd och så får vi spekulera lite. Är det inte så?
Jo, jag tycker att man ska göra det, för att det blir ju det vi har lyft också, det är ju hans, och då är jag på Marc Márquez här nu, det är ju saknaden av honom. Han har ju tagit den här serien och mästerskapet till en ny nivå, för just det här med att köra så på gränsen som han har gjort har ju tvingat andra att göra det också. Så vi vet ju fullt ut inte hur fort det behöver gå innan man har den här allra snabbaste på plats. Så det är ju han som har varit riktmärket hela tiden.
Det har ju det.
Och nu saknas han, då blir det statistik här istället.
Då blir det lite statistik, lite känsla.
Ja.
Och min spontana känsla, inte bara efter förra racet, det är ju att han hade stekt allihopa med minst lika god marginal som förra året. Det är min spontana känsla. Det baserar jag på att man vet hur bra han är från förra året och året innan. Man vet hur han körde på Jerez 1.
När han körde i kapp där innan kraschen.
Ja. Tar man bara de två sakerna så kan man nästan komma fram till själv att han hade stekt allihopa, så det står härliga till. Men för att jämföra lite då, få lite svart på vitt här, så har jag jämfört lite på Aragon bara mot förra året. Och det är alltid svårt att jämföra olika år, olika förutsättningar, det kan vara olika temperatur och det är vind och allt möjligt. Men racetiderna från andra klasserna stämmer åtminstone. Och tittar man då mot Moto 3, då körde de 17 sekunder snabbare i år än förra året. Tittar man på Moto 2, då körde de 12 sekunder snabbare. Alltså vinnaren var 12 sekunder i mål i år snabbare än förra året. I år i MotoGP så var det 3 sekunder snabbare. Det vill säga att Pallen, Rins, Alex Márquez och Mir, de var snabbare än Marc Márquez racetid från förra året. Förra året kom vi ihåg, Márquez var helt överlägsen. Han tog sin 3-4-5 sekunders lucka inledningsvis och sen höll han den i mål helt enkelt. Han skulle säkert åkt snabbare förra året också. Men i vilket fall som helst, Moto 3 alltså 17 sekunder, Moto 2 12 sekunder, Moto GP 3 sekunder. En annan sak, det vill säga att det finns ju minst lika mycket förbättringspotential i Moto GP. Att det då skiljer 17-12 och sen bara 3 sekunder i Moto GP, det kanske är 10 sekunder för lite egentligen.
Mm. Ja.
Om man jämför med de andra klasserna.
Ja.
Tittar man på enskilda varvtider så var pole i år 47 blankt. Det var det förra året också. Men Marcus åkte 46-8 på FP1. Det vill säga FP1 förra året så åkte Marcus 0,2 snabbare än pole-tiden i år.
Det ser ja, jag tar, lite grann. Jag tar ett djupt andetag för att det är skillnad. Det är stor skillnad. Sen är ju det en poäng som du säger att det är svårt att jämföra år till år, temperaturer och underlag och gummi och så vidare. Men
man kan ändå jämföra de andra klasserna och där stämmer det ju rätt bra.
Ja. De här 3 sekunderna skedde ju dessutom nu. Det kändes ju som att Rins fick bita ihop på slutet. Alex Marquez gjorde detsamma och Mir kunde inte heller finåka utan hade Marquez haft någon som hotan, då hade han kunnat åka snabbare.
Ja, och man kan inte inbilla mig att Alex Marquez, han blev tvåa det här racet, att Alex Marquez skulle slå Marquez på bröderna Marquez hemmaplan. Jag tror inte på det. Jag tror att han hade stekt alla med ungefär 10 sekunder om han hade velat den här säsongen.
Mm. Ja, mycket möjligt. Vi får väl se. Sägs det någonting om hans comeback nu?
Nej, det börjar mer och mer luta åt att han inte gör någon comeback i år, tycker jag. Jag tycker snacket börjar gå däråt att han kommer inte tillbaka i helgen. Det är klart, Bradel ska ersätta igen. Valencia är ju kvar sen. Valencia, Portimao. Skulle han köra något av dem så tror jag han kör alla 3. Vad är meningen då? Ja, meningen är ju att försöka komma in, känna lite känsla, utveckla hojen lite, veta vad de ska jobba på. Det finns stora incitament till att köra.
Mm.
Men känna att det är värt det. Risk att skada sig. Nej, jag vet inte. Snacket börjar gå mer och mer av att vi kanske inte får se Marc Marquez denna säsongen. Men jag hoppas att det inte ligger någonting i det. Det är klart att ryktena går, men det är ingen som vet någonting.
Nej, klurigt att veta som sagt hur tankarna går. Men vi får hoppas att det klarnar i alla fall. Att det blir någon. Det skulle ju vara skönt att veta. Efter den här racehelgen på Aragon så skulle man ju nästan kunna komma ut med en officiell release som säger någonting om fortsättningen.
Ja, jag tror dock att vi får vänta till tisdagen eller något liknande innan Valencia-racet, det vill säga då nästan 2 veckor till.
Ja.
Men vi såg ju den här videon när han hade kollat på racet hemma.
Ja, ja.
Med sin crew helt enkelt. Jag tycker inte det såg så jättebra ut heller på armen där. Svårt att avgöra.
Det är svårt att avgöra under belastning och så vidare. Och vad han har belastat hittills, det har jag dålig koll på faktiskt.
Ja.
Ja.
Nej, det är bara att hoppas att jag vill se honom i år. Det hade varit kul att se honom i år.
Ja, det hade det varit.
Faktiskt.
Men som sagt, det är också bra att få tillbaka en helt hel förare till nästa säsong.
Men jag undrar lite, vad händer i mästerskapet när han kommer tillbaka? Han kan ju ställa till, alltså om han vinner, ja, men då är inte 25 poäng på bordet längre.
Nej, då är det ännu jämnare.
Då är det ännu jämnare, ja.
Mm. Då blir det de här ströpoängen som på Le Mans till exempel. Den
skulle kunna bli. Ja. Ja, det är en till som ska ta lite poäng och han kommer han tillbaka så kommer inte han vara femma, sjua liksom, utan han kommer ju vara om pallplatser.
Ja, det får vi ju tro. Det tänker jag i alla fall.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men du, jämförelse där som du säger. Och övrigt på förarsidan så ska vi titta lite grann också då när, apropå saknade förare. Rossi testades positivt för covid-19. Vill du släppa Marcus eller hade du något mer?
En sak till glömde jag just när jag jämförde. Jag tar det innan vi går in på Rossi. Ja. Rins i år, han körde 31 sekunder snabbare än förra året.
Rins gjorde den förbättringen. Ja.
31 sekunder. Då fick han en long penalty, long lap penalty förra året, ska vi komma ihåg då. För han gjorde någonting mot Petrucci, tror jag det var. Men, och det kostar väl 3-4 sekunder någonting. Men fortfarande alltså 31 sekunder snabbare.
Det är en förbättring.
Det är en stor förbättring. Ja, Rossi.
Nej, men Rossi, covid-19 innan det här racet, innan första racet, kommer ju att vara borta även denna helg. Och en fundering som jag vet många har, och även jag då, det är ju hur Yamaha tänker där kring ersättningsförare. Och det verkar ju inte som att man kommer att ersätta honom överhuvudtaget.
Nej, man kommer inte göra det, det är klart. Det kommer man inte att göra. Och man behöver inte göra det. Det står i regelboken att man måste göra det 10 dagar efter att man har tillkännagett att man inte ska ha den föraren på plats, helt enkelt. Det gjorde man lägligt nog i fredags, vilket gör att det är 10 dagar precis till nästa söndag. Eller till måndag. Mm. Så man behöver heller inte göra det. Och det är smart att inte göra det. Spara på motorerna framför allt. Det är det som är det mest uppenbara skälet. Rossi ligger lite skrynkligt till när det gäller just motorer. Vilket kommer förbättra hans situation till de sista 3 racen. Han kommer troligtvis inte behöva ta en 6:e motor. Å andra sidan kan man vända på det och säga, hade det inte varit bra att ha en ersättningsförare som kan ta den här 6:e motorn? Och överstöka den bestraffningen. Lite ful, om säg att Lorenzo hade kört då, ja, men då hade han fått starta från pitlane i sitt enda framträdande i år. Och det är klart, det hade inte varit schysst och han hade säkert inte gått med på det. Ja, så kan det ju vara ibland.
den lösningen tänkte jag inte ens på, men det hade ju varit fullt möjligt.
Det hade varit fullt möjligt.
Men, eller sätta någon av superbike-förarna, de har ju faktiskt kört klart nu.
Ja, exakt. Får de träna lite och sen får de starta från motorn. En möjlighet. Nu väljer man att inte göra det. Vilket jag tror det behövs nog inte. De känner nog att nej, men med de 3 motorerna så klarar vi oss.
Ja.
Sen väljer man att inte ta in Lorenzo. Och det väljer man ju, skulle jag vilja påstå, för att han har inte farten. Han har inte kört hoj. Han körde i februari i Malaysia. Han körde i Portimao. Där var han ju 3 sekunder efter Aleix Espargarós tider. Han har inte farten helt enkelt. Han har nog inte riktigt brukat allvar under den här pandemin genom att försöka träna när det går. Yamaha har inte brukat allvar med honom och inte utnyttjat honom när de skulle kunna gjort det. Så att han har nog inte helt enkelt tränat.
Nej, det blir min slutsats också kring det. Ja,
han har levt livet det här lediga året helt enkelt för hans del så mycket det går. Och, ja.
Ja, då räcker det inte. Inte, nej, när, det väl, räcker inte när det väl behövs.
Nej, det räcker inte.
Men du, det här belyser ju någonting också. För nu har vi pratat, Marc Márquez skadad, Rossi med covid-19. Det är ju kanske de 2 stora riskerna som finns för förarna nu när säsongen går in i sista delen här. Och samtidigt då så nämnde vi ju det att det ser inget bra ut i området runt Aragon just nu. Det här belyser ju också vad kommer förarna att ha för sig här när det blir en raceledig helg.
Ja, det ska de vara oroliga för, måste jag säga. Det var ett nytt fall idag, till och med i Moto3, Riccardo Rossi som testar positivt, kommer missa helgen här. Men jag vet inte, alltså, Vi hörde ju Petrucci och Dovi, de skulle dela flight hem. Vi kommer ju till deras lilla incident lite senare. Men de skulle ju dela flight hem, privatflyg då ifrån Aragon hem. Alltså jag kan inte riktigt, som det här med Arbolino.
Mm. Det är många risker.
Han ska alltså åka kommersiellt flyg från Le Mans till Italien och sen tillbaka till Aragon. När man kan ta bilen ifrån Le Mans. Du kan ta en hyrbil därifrån och ner. Jag förstår inte riktigt varför de som slåss om mästerskapet utsätts för risken faktiskt. Jag kan inte riktigt...
Nej, för i sammanhanget är det en väldigt kort period det här som det handlar om ju. Det är klart att en månad eller två är länge, men de håller på med...
Jo, men både du och jag har ju varit ute på massa race. Vi har kört 4-5 race eller 3-4-5 race i sträck. Vi har på 8-5-6 veckor. Det är slitigt.
Ja.
Har man gjort det i 20 år som Dovi till exempel, då är det väldigt slitsamt. Jag fattar det. Han har haft hela våren på sig och inte gjort ett jota. Han har suttit hemma i Italien i lockdown och inte fått gå utanför huset. Alltså man måste kunna stå ut med någonting, kan jag tycka, alltså i detta läget. Alltså nu är det ett mästerskap som står på spel.
Ja, ja, ja. Jag tycker det är jättemärkligt det här. Att man, och de har ju, de, på den här nivån har de ju dessutom bra möjligheter till boende. De MotoGP har ju fantastiska trailers och annat som de kan...
Jo, men de kan ju bara se, sig runt. De kan hyra den värsta bilen och så kan de ta sig runt lite i Aragon. Det är fint där.
Mm.
De kan ta in på vilket hotell de vill i några dagar och bara chilla
och träffa betydligt färre människor än att ta en flight.
Ja, jag förstår ju det, alltså, flyger man privatflyg, då behöver man inte träffa så många heller, för att det ligger en flygplats i närheten och sen så flyger man och så landar man i Rimini på den lilla flygplatsen och sen så åker man hem med sin egen bil, men du ska fortfarande träffa någon pilot där och säkert, alltså
ja.
Du träffar lite människor på vägen och jag kan inte riktigt förstå faktiskt varför man utsätter sig för det. Och sen kan jag inte riktigt förstå varför man ens är tillåten som från Dornas sida.
Nej, men tittar man på... Jag har inte koll i detalj på de lagsporterna i USA. Men de snackar mycket om de här bubblorna där man har haft spelare och lag...
I NHL var det.
NHL, ja. Precis. Visst var det så att de fick ju inte ens lämna...
Hotellet.
Nej. Så att lite märkligt är det, för det är som du säger, det är ju även för att ha cirkusen igång på något vis.
Det är ju det. Nej, jag är lite kluven i det där. Jag förstår det att man vill hem, jag har full förståelse, men var borta de här tre racen, det måste de klara av. Och sen så får de en veckas ledigt, då är det väl okej att man flyger hem då.
Mm.
Som nu efter det här racet. Och spendera tid hemma och så gör man test i god tid innan man kommer tillbaka till Valencia. Det är väl okej, men så här emellan, alltså får vara hemma i tre dagar, för det är vad vi pratar om. Åka hem söndag kväll och så tillbaka om onsdag eftermiddag kanske, eller möjligtvis torsdag morgon då i senaste laget.
Mm. Men du, vad säger du? Vad ska de snacka om på planet hem då? Dovi och Petrucci. Jag hoppar in vidare här.
De har lite att diskutera, tror jag.
Ja, Dovi var ju definitivt inte nöjd med Petrucci.
Nej, det var han inte.
Efter kvalet.
Nej, det var han inte.
Och ja, jag hade inte varit nöjd om jag var Ducati-ledning där heller. Men jag vet inte om jag hade agerat som de hade gjort heller innan. Jag gillar inte teamorder, jag gillar inte att man styr det som händer på banan. Men man hade också kunnat, gjort det här att man hade kunnat turats om och dra varandra. Eller man hade kunnat sagt att håll er ifrån varandra på banan, ni sätter era varv bäst ni kan. Det blev ju maximalt dåligt för Dovi Sjås i alla fall.
Ja, det blev det. Det blev maximalt dåligt för Dovi. Hur ska vi lägga upp det här? Så vi tar dem en och en, eller?
Gör det. Ta Dovi där först då.
Så vi börjar med Dovi.
Mm.
Jag förstår Dovi. Och jag förstår hans kommentarer att man måste tänka lite med huvudet. Han anser ju helt enkelt att han har hjälpt Petrucci. De är vänner. Åtminstone var vänner. Troligtvis är de. De delar ju samma flight, så de delar väl på kostnader i alla fall. Är man vänner, man har hjälpt varandra så pass mycket i ett sånt här kritiskt skede. Petrucci vet ju lika väl som Dovi att det här är nog sista året Dovi ens kanske till och med i MotoGP, och definitivt skulle jag vilja påstå sista året som han slåss om ett mästerskap. Det är sista chansen.
Ja, för sen tror jag också den här yngre generationen, och ja, jag tror som ja, du.
Och sen kommer han säkert, om man får en annan styrning, så kommer det vara på ett material där han inte kan vinna ett mästerskap. Åtminstone inte nu.
Nej.
Så det är sista chansen. Och då måste man ta alla chanser man kan. Och har man då haft en vän, jag påstår att det är en vän fortfarande Petrucci, man har hjälpt honom, kommit över vissa psykiska saker som man har haft problem med. Och sen så går Petrucci och då gör en sån här grej på bekostnad av Dovis plats. Jag fattar att Dovi är liksom less. Jag fattar att han är less alltså.
Och samtidigt då, om jag tar Petruccis parti där, så skulle ju han har ju haft en bedrövlig säsong hos Ducati. Det har ju inte gått överhuvudtaget med, han har inte haft några resultat förutom segern på Le Mans. Och hävdar ju i det här läget att han skulle fått kritik för att han inte hade farten och så vidare under kvalen. Och ja, han tar de chanser som finns för att skaffa en bra kvaltid eller en bra varvtid. Och sen får Dovi på något vis reda sig själv där. Dovi hade ju kunnat gjort någonting. Han hade ju kunnat slagit av också.
Jag fattar ju det. Jag fattar det också. Men då måste man på något sätt liksom väga lite. Vad är det som väger tyngst här? Petrucci, jag förstår att han har bonus för att ha kvalat på ett visst sätt och kommer racea på ett visst sätt. Det är ju pengar, incitament dessutom för Petrucci. Jag fattar det också. Men på något sätt så för Petruccis del så hade det inte spelat någon så stor roll om han startade 9 eller 14. För raceresultatet hade blivit ungefär detsamma. Men för en sån som Dovizioso, som då inte, han blev 15 till slut. Mm. Men för en sån som Dovizioso som hade farten under FP4. FP4 var egentligen enda tillfället de kunde börja med sin setting. För att FP1 och FP2 var för kallt. Och FP3 var för kallt. Det var liksom inga bra förhållanden. Så från FP4, det var då det började bli liksom.
Och så hade ju Dovi en krasch dessutom.
Så hade han en krasch på FP3 som gjorde att han inte kom vidare på det. Så att han hade ändå, om man tittar på FP4, så hade han farten för att kunna vara med och slåss om pallen. Så att hans kval var ju extremt viktigt. Mycket viktigare än för Petrucci som redan har sin framtid utstakad. Det är redan färdigt. Han har inget mästerskap att slåss för. Och han har då en vän på andra sidan depå väggen här som slåss för mästerskapet för sista gången. Som man har fått hjälp av dessutom. Som man har uttalat att han ska hjälpa Dovizioso fram till den här titeln. Och han gör tvärt emot egentligen. Sen, jag håller fullständigt med dig också. Jag fattar allting sånt där. Utan jag tror att det är mer vänrelaterat. Jag tror det är därför Dovi är liksom förbannad. Hade det varit Lorenzo så hade han skitit i vilket. För att de är inte vänner
han
ändå.
Han har inte förväntat sig något annat.
Exakt. Precis så är det.
Nej, där, jag tycker ju som du. Att jag tycker att Petrucci, Han stekte Dovi på fel sätt här. Han gjorde
Hade han haft smart. Den här platsen och legat ett halvt varv bakom och inte haft hjälp av Dovi, då hade det varit en helt annan sak. Då hade det varit liksom mer okej, om man ska säga. För då gjorde de det på egen hand. Men nu gjorde Petrucci det liksom på bekostnad av Dovi för att han hade rygg på Dovi. Sen måste Petrucci ta sina chanser. Jag fattar allting, men fortfarande, Dovi hade bättre fart och hade Dovi förbättrat sig bara ett par tiondelar sen från sen tid som han satte i Q1 och kört ett par tiondelar snabbare i Q2, då hade det kunnat leda till andra startled.
Ja, Miller hamnar i andra.
Exakt.
Han startar femma.
Och det var en helt annan sak för Dovis mästerskap om han hade startat femma. Han hade inte, jag lovar att han hade inte blivit sjua då i racet. Han hade kanske blivit runt Vinales. Fyra.
Ja, det där var inte bra. Det var inte bra för Dovi och mästerskapet i alla fall. Och det här att dela privatjet, jag vet inte riktigt.
Nej, men jag tror att Dovi
de har lite att reda ut.
Ja, men jag tror han är mest besviken på Petrucci helt enkelt. Han har hjälpt honom som en polare. Och sen så får han liksom noll hjälp när det kanske inte behövs för Petrucci liksom att prestera på den nivån. Och sen har vi ju även Ducati då, som vi inte har pratat om egentligen. Som vi var inne lite på.
De gjorde ju bort sig, tycker jag.
Jag tycker också då. Alltså, ska man slåss om ett mästerskap när man vet att vi har inte riktigt farten att vinna det här mästerskapet på ren speed, för det har de inte. Då måste man ta till andra metoder. Och de andra metoderna Det handlar om att ge teamorder, samarbeta. Och då kan man inte låta en sån här sak ske.
Det har ju inte krylla med VM-titlar för Ducati precis. 2007, Stoner, var det så?
Så var det. Ja. Nej, men det man måste ju ta till lite sådana saker som inte är riktigt rätt.
Nej. Det är ju egentligen i grunden en positiv del tycker jag utav det här att vi ser sällan den här typen av teamorder, men jag hade inte ens reagerat över om de hade hjälpts åt där. Om de hade då, det tycker Nej. Jag är positivt för då det blir ändå fair för att då har man två förare som ger varandra chansen att ta sig vidare.
Hur gick det förra gången när de slog som ett mästerskap 2017 och Mappin 8?
Ja, just det. I Valencia.
Ja.
Mm. Och hur gick det på, nu vet jag inte riktigt. Jo, de kraschar ju bort sig på Jerez också där. Ja. Lorenzo och Dovizioso.
Mm.
Ja, sist så där. Du, vi måste hoppa vidare. Jag måste hoppa vidare snart.
Ska vi släppa den punkten?
Ja, vi måste släppa den här punkten nu. För jag har, jag tänker så här. Du hade en fundering, vet jag, innan vi snackade här. Och det gällde också kvalet här. Det var ju Alex Marquez. Vi kommer in lite grann på, vi kommer in i så fall på det här med bestraffningar och saker som händer här efter kvalen. För att det här är ju ingenting man kan straffa någon för. Det här är ju tråkigt relationsmässigt, Petrucci, Dovizioso, och möjligtvis illa för Dovi då i mästerskapet. Men sen har vi då, det var ju en incident till på kvalet där i MotoGP mellan Alex Marquez och bröderna Espargaro.
Just det, när Alex Marquez cruisar lite i, ja, utanför linjen, det var därför han inte fick bestraffning. Hade han cruisat i racinglinjen, då hade han fått bestraffning, men det gjorde han inte utan var utanför. Men på något sätt så blir det trångt ändå i sista svängen, vilket det lätt blir där. Och Aleix Espargaró och Paul Espargaró kör ihop lite igen. Det flyger vingar ifrån Paul Espargaró och cykeln bland annat. Och de skyller allting på Alex Marquez. Och lite förvånande då att han inte fick bestraffning. Men det fick han på grund av att det inte... Han fick inte det på grund av att det var utanför racinglinjen. I Moto 3 däremot är det en annan sak. Nu var det ju 15 förare eller något liknande återigen som får bestraffningar.
Jag kan snart inte hålla reda på det. Det här börjar ju likna allt och inget, håller jag på att säga. Ja,
man blir avstängd 15 minuter av FP2 för första gången. Och sen är det 15 minuter av FP3 andra gången. Och sen är det 25 minuter av FP3 tredje gången. Ja, det är...
Vem ska hålla ordning på det här?
Nej, men det är så rörigt. Så att, jag vet inte vad de håller på med. Alltså, varför ger de inte en bestraffning som känns istället? Så att vi blir av med det här. För det såg ju för jäkligt ut på kvalet.
Ja, det var ju dessutom, där var ju tyvärr, tycker jag, John McPhee en av de som betedde sig mycket illa, tyckte jag. För han åkte ju verkligen och cruisa, om man får säga så, i racinglinjen med en hel klunga förare bakom sig.
Och han blev ju bestraffad både i Q1 och Q2.
Ja.
I Q1 fick han ju bestraffning som han tog han nu med long lap penalty. Och i Q2 så fick han ju då få sitta över de sista 25 minuterna eller någonting i FP3, så att ge en rejäl bestraffning. Det här, kommer du ihåg när vi hade de här bestraffningspoängen istället?
Mm.
Som till slut avgjorde VM 2015.
Ja,
det var, jag tycker det var ett bättre system.
Det var mer kännbart.
Jag tycker det var ett mycket bättre system. Man har kvar i F1. Jag tycker om det sådana licensbestraffningspoäng istället. Att för vissa saker så får man en poäng. Eller två, eller tre, eller beroende på vad det är för någonting. Men sen togs det bort på grund av just den här Rossi-Marquez-incidenten, på grund av att de ville ha bestraffningen som man kan dela ut på en gång, så att säga. Jag tyckte det var bättre det som var. Det här med att sitta över sista minuterna. Om man får sitta, säg nu i helgen då, 15 förare får sitta över FP3, sista 25 minuterna. FP3 på lördag, 7 grader i asfalten. Vad spelar det för roll?
Nej, det spelar ju i slutändan ingen roll.
Nej, och sen för varvtiden kommer sättas under FP2 i vilket fall som helst, i Moto3-klassen.
Mm.
För att de är alltså först ut på banan där, 9 och 05.
Mm.
Så vad spelar det för roll? Det spelar absolut ingen som helst roll.
Nej, eller så får man göra upp om kvalformatet då till Superpool-varv, att man är ute en och en på banan eller något liknande, om det inte här blir någon förbättring. Så man får ett försök.
Ja. Fast vi har ju pratat om det där, jag tycker inte om det.
Den lyfter jag varje gång.
Ja, du lyfter Superpool. Jag tror att det blir tråkigt. Jag tror att du hade ångrat dig när du hade fått se det någon gång.
Ja, kanske. Kanske i Moto 3.
Jag tror det.
Ja.
Jag tror det.
Ja,
men någonting måste göras, för det här duger inte riktigt.
Nej, det är jag med på. Du, förare, vi nämnde John McPhee här. Det är ju faktiskt en positiv nyhet kring honom här, under, bara under dagen.
Ja, vi undrade ju lite vad han skulle ta vägen någonstans. För Moto2-styrningen blev ju upptagen av Vierge. Tanken var ju att Vierge skulle till MotoGP. Nu tog Rossi den styrningen istället. Inte mycket att säga om det. Vierge får vara kvar tillsammans med Dixon som blev klar också idag. Och då fanns det ingen plats för McPhee i Moto2. Vilket gör då att han väljer att skriva på ett nytt år med Petronas i Moto3. Så de kickar ut Power där för Binder. Darren Binder var ju klar sedan tidigare. Så det blir Darren Binder, John McPhee, det blir Dixon och Vierge i Moto2. Och så blir det Morbidelli Rossi då i MotoGP.
Ingen han faller inte på åldersstrecket här, McPhee.
Nej, han gör inte det. Man får köra tills man blir 28. Fyller man 28, det är sista året man får köra om man fyller 28 första januari. Och han fyller 26 i somras. Så att han har, jag tror att till och med han får köra 2 år till i Moto3. Men det börjar ju bli dags att röra på sig för hans del.
Ja.
Men han har ju heller inte presterat på den absoluta nivån i år.
Nej, för mycket framförallt misstag. För ojämn.
Ja,
och varit på fel ställen och gjort egna misstag också.
Han körde ju bra i helgen med sin long lap penalty. Ja. Körde upp sig bra.
Du, ett par punkter här nu innan vi får avrunda podden. Dels vet jag att du har fått in några frågor från veckan. Ska vi ta dem innan vi blickar framåt mot Aragon 2?
Några frågor. Detta är egentligen från Le Mans. Varför de startade Moto 2 innan Joe Roberts kom in på griden?
Den där vet jag att den har inte jag tagit reda på reglementsmässigt, men visst var det en miss utav...
Ja, men det är fel, så får de inte göra. Utan det där var en miss.
Kommunikationsmiss.
Ja, miss helt enkelt från tävlingsledningen. Som inte blev alls bra. Det var väldigt amatörmässigt att det blev som det blev.
Den blev inte justerad heller någonting i resultaten. Han fick ingen kompensation för det där, Robert.
Så. Nej, det fick han inte. Jag tycker när de väl insåg det där så tycker jag de skulle röra flagget efter 2 svängar och gjort om det istället. Det hade varit bättre. Nu gjorde man inte det. Man lät racet fortgå.
Frågan är om man ens skulle blivit utsläppt ur depån. Jag har ingen koll
på
klockan.
Nej, men har man väl släppt ut honom, då får man ju stå sitt kast.
Ja.
Sen kanske man inte hinner riktigt upptäcka det. Har vi släppt ut honom, var det okej att han åkte ut? Innan man kommer fram till det, för hade det varit en röd lampa där och han ändå åkte ut, då hade man ju uteslutit honom istället. Så att man hade väl kanske lite tidsbrist där. Att se, var det grön lampa? Ja, det var det. Ja, men då måste vi röra. Då kanske man inte hann det helt enkelt. Man ville vara 100 på vem som gjorde misstaget. Och så lät man det fortgå för att, ja, det var inte... Men det var inte Rossi eller Marquez som kom där bakom.
Nej, men det var en miss, organisationsmiss.
Det var en miss. Och sen även varför man inte använder de här digitala pitboards som man använder mycket i Endurance gör man ju det. För annars får man hålla ut den här skylten under 24 timmar. Det kan ju vara lite jobbigt.
Så var det ju under den eran jag åkte. Alltså, håller ut skylt.
Ja.
Och lite dåligt upplyst gärna. Knappt
man såg ingenting. Nej. Varför gör man inte det här då?
Du, den har jag inget svar på. Jag tycker, det jag tänker spontant är ju synligheten där ändå. När det är vissa banor där det är sol eller beroende på hur det står. Att det inte är lika synligt som de här manuella siffrorna. Jag vet inte faktiskt.
Nej, det tror inte jag. Jag tror att ny teknik är bra teknik.
Jo, det var helt oväntat att du skulle svara.
Nej, jag vet faktiskt inte heller. Jag tycker det är lite konstigt, för att då hade man bara kunnat sitta vid depådisken med en dator och sen bara knappa in exakt vad som ska vara och sen åker den ut i rätt tid och då hinner man ändra i sista sekund också. Så att jag tycker att det där är förbättringspotential för teamen. Sen är de säkert inte gratis. Även fast en sån där digital pitboard för ett MotoGP-team borde vara en struntsumma. Men jag vet faktiskt inte. Varför? Men det kan vara, ekonomin kan det vara, den är dyr, den väger säkert lite, då ska den fraktas över hela världen och vi vet att man får betala extra per kilo man skickar, då kan det bli en extra kostnad.
Regn, hur är det?
Ja, men det är klart att de har löst det, om man har det i en dran så är det klart att det fungerar.
Jag bara, det går, jag finns spånar ju silikon bara här. Liksom. Ja, det vet jag, det är ditt favoritämne.
Nej, jag vet faktiskt inte. Det enda jag kan tänka mig varför är att man tycker att vinsten är så pass liten jämfört med vad kostnaden är. Det är den enda rimliga förklaringen.
Det är ytterligare, men det är ytterligare teknik som ska fungera också.
Ja, Jo, med siffrorna då. Det finns ju många negativa saker där med att det måste vara en person som sköter den, de kan blåsa bort.
Ja, det kan de göra.
Det finns ju miljarder olika minus på en manuell tavla också.
Som du säger, det här med att man inte hinner ändra i sista sekunden.
Nej, utan du måste ju ändra. Du behöver ju nästan en 20 sekunder på dig. 20-25 sekunder innan de passerar måste du ha ut din tavla. Mm. En digital tavla kan du ändra på 5 sekunder.
Ja.
Och så har du ju en sån som, finns ju sådana som slidar ut liksom och så slidar de in igen.
Det är snyggt.
Jag vet faktiskt inte, vi får prata med någon teknisk kunnig om det där. Mm. Eller någon i teamen, vi kanske kan prata med Johan om det nästa gång vi pratar med honom.
Ja.
Se varför man inte har en sån.
Ja, ja, bra fråga. Du, inför Aragon 2 nu då. De här fyra i toppen av mästerskapet. Är det någon av dem som... samt, vi nämnde också Rins här. Är det någon, eller några namn som du vill lyfta särskilt till det andra racer då?
Jag tycker det är spännande att se vad Mir gör faktiskt. Jag tror att Yamaha i änderna på framförallt Quartararo kommer ha problem med sitt däckslitage. Jag tror att de kommer jobba mycket med mediumdäcken här, för jag tror inte de mjuka däcken håller för dem. Vinales såg betydligt bättre ut med däckslitaget, men inte i racet, såg vi sedan inte helt 100 för hans del i racet. Mir och Rins, då vet vi har bra koll på däckslitaget. Vad händer om det blir lite varmare? Kommer däckslitaget att öka för deras del eller minska? Ingen koll på det riktigt. Den som ligger mest skrynkligt till som vanligt är ju Dovizioso, för han har inte riktigt farten. Så han vet jag inte riktigt vad det står för hans del. Det sägs att det ska vara uppehåll åtminstone på lördag och söndag. Finns risk för regn på fredag. Men det är ju ingenting som avgörs då, så att det spelar ju mindre roll.
Nej, men jag håller med. Det hade ju, för hans del hade det ju varit bättre med tveksamma väderförutsättningar.
Mycket
och
bättre.
Regn.
Mycket bättre.
De andra har farten och har sannolikt lärt sig någonting av första racehelgen. Samtidigt har vi ju sett det här att vissa har utvecklats mer, kanske de med mindre erfarenhet och tagit större kliv till andra racehelgen. Precis som du sa tidigare här, Alex Marquez är ju också en spännande förare som kan ställa till det resultatmässigt för de här i toppen.
Ja, han kan bli riktigt giftig i helgen faktiskt. Men jag tror faktiskt att det kommer bli ungefär så som det blev. Topp 4 i mästerskapet och Rins. Jag tror de kommer vara där uppe och slåss om det. Tillsammans med Morbidelli, Alex Marquez. Miller kommer troligtvis kvala bra, precis som vanligt. Men jag tror inte att han kommer vara att räkna med i racet sen. Det verkar inte som att han har riktigt farten under raceförutsättningen.
Vill du till och med göra en tippning?
Ja, det kan vi göra. Jag tror att Mir vinner den här gången. Och jag tror att Marquez blir tvåa. Och så tror jag att Vinales blir trea.
Ja, men jag kan inte gå på helt samma här. Jag säger Marquez tar sin första seger då. Och så säger jag just... jag säger igen här Suzuki 1-2, 2-3, Mir och Rins. Marquez, Mir, Rins.
Samma pall alltså.
Ja, det blir ju väldigt likt.
Ja, det kommer ju aldrig hända. Det har
nej, det hörde jag ju själv här nu. Snyggt, det slog hål på den där tippningen direkt.
Det är som i lotto, det kommer aldrig bli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nej, det är därför jag inte har vunnit. Det är min stående rad. Avslöjar du den? Ja, det här var mycket att prata om i den här podden.
Ja, men nu har det gått en timme.
Mm.
Och nu får vi ta avsluta, va?
Vi gör det, och så får vi se hur något av det här som vi har snackat om utfaller då till kommande racehelg. Som vanligt på våra kanaler från fredag till söndag.
Ja, V-Sport 1 är det som gäller. V-Sport motor upptagen med Formel 1 just från Portimao.
Spännande.
Tror du att se hur den banan blir och vilka kameravinklar de använder i Formel 1?
Tror du de lyfter över något av krönen?
Det tror jag inte. De har för mycket downforce.
Ja. MotoGP kommer göra det.
Det kommer de göra.
Ja. Okej, vi ser fram emot det och avrundar denna MotoGP-podd.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.